Fint att se er alla. Vi ber tillsammans för kollekten och för predikan här som ligger framför. Herre, vi tackar dig för de pengar som vi har fått samla in, Herre, till ditt rike, Herre. För att ditt rike ska få spridas ut över vår värld, Herre. Och Herre, vi ber, Herre, om din välsignelse över de här pengarna. Tack för att du kan göra så mycket mer av dem än vad vi kan förstå eller tänka. Och jag ber att du ska välsigna var och en som har gett också. Och Herre, så ber vi också för predikan. Herre, vi ber att du skulle tala till oss genom ditt ord. Vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Vi tackar dig för ditt ord som kan få ge oss mat för dagen, Herre. Och som kan få släcka vår törst och vår hunger. Och Herre, vi ber att du skulle få tala till oss var och en, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi är precis i början av sommaren och det är en härlig tid som ligger framför oss. Och för många har kanske det varit liksom semestern som man tänker på och som man ser fram emot. Och nu kanske den äntligen snart är här. Och man kan ha höga förväntningar på den här tiden. Att den ska leverera det där som jag längtar efter, det där som jag behöver. Och man längtar efter de där sommaridylliska dagarna. Och det är något som jag önskar er alla. Att ni ska få ha en riktigt skön sommar. Men inför den här predikan så tänkte jag på sommaren. Den är härlig och den kan vi se fram emot. Men det som liksom ger oss den här eviga och djupa glädjen och lyckan, det som består, jag kommer alltid tillbaka till det, men det är Jesus och närheten till honom och att få leva tillsammans med honom. Det är där vi finner den eviga lyckan. Det är där vi finner den djupa glädjen. Och i den här predikan så kommer jag framförallt att predika utifrån Ordspråksboken kapitel 8. Och det här kapitlet, Ordspråksboken kapitel 8, det talar om visheten. Och här blir visheten personifierad. Och de allra flesta teologer och den första tidiga kyrkan tänkte att det här är en profetisk bild av vem Jesus är, hur han är. Och det är det som är det fantastiska med Gamla testamentet. Att vi kan få bilder och större nyanser på vem Jesus är i de här texterna. Det finns ett liksom större djup och de ger oss en större bild av vem Jesus är. Så när jag läste det här kapitlet, jag kom dit för några veckor sedan, så liksom har jag levt lite i det här kapitlet. Och vi ska röra oss kring det här. Och som sagt, det är fantastiskt att flera tusen år innan Jesus ens föddes till vår jord, innan en människa hade sett honom fysiskt, innan en människa hade sett hur han helade, upprättade människor, befriade människor, innan en människa hade sett honom dö och uppstå igen, så får Salomo denna uppenbarelse om Jesus Kristus. Om det som en gång ska komma. Och jag ska läsa ifrån kapitel 8. Och jag ska börja i vers 22. Sen kommer jag röra mig tillbaka lite. Och sen kommer jag avsluta med kapitlet. Men jag börjar i kapitel 8 då och vers 22. Ska jag bara dricka lite. Där står det så här. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag och innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han vävde en svär över djupen. När han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han la jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje, dag efter dag. Alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Du och jag, vi kan inte med vårt mänskliga förstånd förstå hur jorden skapades och hur allt det vackra som vi ser i vår skapelse och i vår natur nu har blivit till. Det där är för stort för vår hjärna att ta in. Men en satt där vid Herrens sida när han formade allt detta. När han skapade allt det här vackra. Då var Jesus verksam vid hans sida. Och Ordspråksboken säger i början av kapitlet att det är visheten som talar och höjer sin röst. Jesus som är visheten. Och självklart är det så att visheten måste vara verksam vid den här jordens skapelse. Han jublade över Guds verk. Han gladde sig över människorna som skapades. Och för någon söndag sen så talade Markus om treenigheten. Och det här visar på en treenig Gud, den här texten. Hur Jesus var verksam redan vid jordens skapelse. Och redan då fanns det en plan på att Jesus en dag skulle komma till vår jord. Redan då fanns det en plan på att Jesus, Guds son, skulle förkunna om Guds rike. Att han skulle dö för våra synder. Att han skulle uppstå till livet igen, gå tillbaka till Fadern och en dag komma tillbaka till vår jord igen. Planen var klar. Planen var redan förutsagt innan jorden blev skapad. Och Jesus, han gladde sig över människorna. Han glädde sig över människorna. Han jublade över vår värld. Och det var inte bara något som han gjorde vid skapelsen. Utan något som han gör än idag. Och jag ska läsa ifrån vers 14 och framåt också. Hos mig finns råd och sann insikt. Jag är förstånd och hos mig finns makt. Genom mig regerar kungar och stiftar första rätta lagar. Genom mig styr härskare och hövdingar alla domare på jorden. Jag älskar dem som älskar mig och de som söker mig, de finner mig. Rikedom och ära finns hos mig. Skatter som består och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld. Det jag ger är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg, mitt på det rätta stigar, för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. Jag tror att många, inklusive mig själv, förstår inte allt det här fantastiska och ljuvliga som vi äger i tron på Jesus. Det är så lätt att vårt inre blir fördunklat. Och att vår inre blick blir grumlig. Och att vi börjar längta efter sådant som egentligen inte behagar Gud. Och att vi söker lycka på andra ställen än hos Jesus Kristus. Texten säger att rikedom och ära finns hos mig. Skatter som består och rättfärdighet, de finns hos Jesus. Frank Mangs, han skriver i den här boken Andlig väckelse. Om hur synden och ondskan har lagt beslag på vårt känsloliv. Och snedvridit den så fullkomligt att vi känner allt för mycket där vi egentligen borde vara stendöda. Och att vi är kalla där vi egentligen borde vara i eld och lågor. Och så ger han ett exempel i den här boken på en religiös man som förlorar 1000 kronor på en fattig släkting. Och han känner den här förlusten så intensivt. Så hela natten så ligger han och grämer sig över den här 1000-lappen som han har förlorat. Men så skriver Mangs att den här mannen hade även 2 söner som inte hade en bekännande tro på Jesus. Men inte en enda natt har han grämt sig över detta. Och så skriver han att den här mannen, det är inga fel på hans känslor. Han har känslor. Men han lägger känslorna och betoningen på känslorna på helt fel ställe. På helt fel saker. Och jag tror att det här är lätt för inte bara den här mannen utan även för mig och för oss. Att våra känslor hamnar på fel saker. När egentligen den helige ande vill tala in i vårt känsloliv. Förra gången när jag predikade så predikade jag om Jesu återkomst. Och jag sa då att det var en vers därifrån andra Timoteusbrevet. När Paulus skriver om att segerkransen ska ges åt alla de som älskar Jesu återkomst. Och bara de 2 orden egentligen, älskar Jesu återkomst. Ja, det var fler än 2 ord, ursäkta. Men det hade liksom svetsat sig fast i mig. Och hade liksom känt det där själv och fick nöd för mitt egna liv. Älskar jag Jesu återkomst? Och jag levde med det där. Och märkte att det finns så mycket annat i mitt liv som jag älskar. Och som jag tänker så mycket mer på renovering av huset, på hur det ska gå med det där problemet eller oroa mig över den där saken. Och mina känslor och min energi, det går åt det här som jag ser med mina fysiska ögon. Men så var det som att Gud talade till mig själv där. Att Sofia, jag vill korrigera i ditt känsloliv. Jag vill att du ska känna saker som jag känner. Jag vill att du ska få kärlek till det som jag har kärlek för. Jag vill att du ska uppleva glädje i det som jag glädjer mig över. Men jag vill också att du ska få en nöd för det som jag har en nöd för. I ordspråksboken här så säger Jesus att han vill ge skatter som består. Han vill ge oss något som består. Jag kan renovera huset, jag kan köpa en ny bil. Jag kan få en bättre position på jobbet. Men vad är det egentligen i våra liv som består? Herren säger att det jag ger, min frukt, det är bättre än utvalt guld. Det är bättre än silver. Men det är som att vi söker det där i alla fall. Och längtar efter det där fast Herren vill tala något annat. Det finns andra grejer att glädja sig över. Har betoningen i vårt känsloliv hamnat fel? Grämer vi oss över sådant som vi egentligen inte behöver gräma oss över? Oroar vi oss över sådant som vi egentligen inte behöver oroas över? Och är vi bittra över saker som vi egentligen kan få lämna över till Jesus? Och åt andra hållet, tappat glädjen. Har vi tappat den första kärleken till Jesus själv i vårt inre, i vårt känsloliv? Har nöden för mina vänners frälsning slocknat? Är det andra saker som jag istället oroar mig för? Paulus skriver i andra Korintherbrevet kapitel 13 och vers 4. Han korsfästes visserligen på grund av svaghet, men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni ska få känna. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Paulus säger att kraften ska ni få känna. Det är något som vi kan få uppleva. Kärleken ifrån Jesus, det är något som vi kan få känna. Nåden är något som vi kan få uppleva i vårt inre. Men också nöden för andra människor. Men det finns en fiende som vill lägga beslag på vårt känsloliv. Där vi hindras att uppleva den verkliga friden som Jesus vill ge. En fiende som vill lägga beslag på vårt känsloliv. Som gör att vi längtar efter saker som kanske egentligen inte behagar Gud. Men Herren, han vill tala även till din känsla. Till ditt inre. I slutet av kapitel 8 så står det så här. I vers 32. Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar. Hör min förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Salig är den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Till den som finner mig finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Alla de som hatar mig älskar döden. Lyssna nu, mina barn, säger Jesus. Lyssna, mina barn. Det finns en inbjudan från Jesus själv. Och så säger han salig eller lycklig. Lycklig den människa som håller sig till mina vägar. Lycklig den människa som hör mina ord, säger han. Och lycklig den människa som vakar vid mina dörrar. Vakar vid hans dörrar. Vi hade bön här för någon onsdag sedan. Och då läste jag det här bibelordet. Och så var det en som gav en sån vacker bild av det här bibelordet som jag vill dela. Hon sa att när hon var liten så stod hon vid grinden. Och längtade efter att hennes kompis skulle komma hem. För hon hade det liksom allra roligaste för henne, det var att leka med den här kompisen. Och när kompisen var iväg och hon visste att hon snart skulle komma hem så stod hon vid grinden och väntade på den här kompisen. Och så sa hon att jag kunde leka lite lekar själv och hoppa hopprep och sådär. Men inget var så kul som att leka med den här kompisen. Och så sa hon att hon liksom fick upp den bilden när vi läste det här bibelordet. Att vaka vid hans dörrar. Att liksom vänta ivrigt på att han kommer. Jag kan glädja mig över mycket i livet. Det finns mycket i livet som gör oss lyckliga. Så är det ju. Och glada. Men att den djupaste glädjen, den djupaste lyckan, den finns hos Jesus. Och där får jag stå vid den här grinden och liksom vänta på honom. Tills han ska få komma. Tills han ska få möta mig. Det finns mycket här som gör mig lycklig. Men att få stå där och veta att det är han som ger den djupaste lyckan. Han ger den djupaste glädjen. Jag ska börja avsluta, men jag vill läsa ytterligare ett citat här ifrån Frank Mangs. Gud, give att kärlekens ande ännu en gång fick vidröra vårt snedvridna och domnande känsloliv. Så att vi på nytt får denna heliga förmåga att både gråta och le inför Herrens ansikte. Och nu hoppas jag du begriper att det inte är fråga om bara en flyktig stämning som stundom kryper in över själen i en högmässa men som blåser bort med middagsvinden och pratas bort vid kyrkkaffet. Det är inte fråga om det vilda bruset i ett stormigt väckelsemöte som stundom lämnar efter sig en reaktion av knarrighet och gör människan outhärdlig från måndag morgon till lördag kväll. Den varan är allt för billig och har ingen marknad i andens värld. Det är helt enkelt fråga om denna inre och förblivande gripenhet som Herrens ande framskapar och uppehåller i det liv som reservationslöst ger sig åt honom. Det är denna gripenhet som fyller det gråaste vardagsliv med innehåll och ger udd och färg och klang åt det enklaste vittnesbörd. Det är denna heliga gudalåga som du och jag måste äga om vi ska kunna kallas normala kristna och få förmåga att gripa och tända andra. I Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20 så står det: Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det finns en inbjudan från Jesus själv. Lycklig är den människa som hör hans röst och som öppnar sitt hjärtas dörr för honom. För den som finner Jesus, han finner livet. Han får nåd från Herren. Och vad mer kan vi önska i det här livet? En inbjudan är idag att låta Guds ande få korrigera vårt känsloliv. Har betoningar i vårt känsloliv hamnat fel? Guds ande, han vill göra oss jublande glada över frälsningen i honom, över relationen och närheten som vi kan få ha tillsammans med honom. Och han vill låta det få bli en drivkraft till att vinna fler människor för Jesus. Amen.